I've not come back here looking for a fight.
Really?
That's a pity. One's certainly looking for you.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 7 av Parifixlar, som är en tv-spelspodcast som består av mig, Robin.
Och Filippa.
Och vi är en tv-spelspodcast, vi pratar om tv-spel och saker som har med tv-spel att göra. Så enkelt är det bara. Veckans spel, eller månadens, eller jag vet inte, vi släpper ju inte avsnitt liksom en gång i veckan eller en gång i månaden. Vi släpper avsnitt lite när vi känner för det.
När vi hinner helt enkelt.
Vad har vi spelat den här gången?
Vi har valt att spela Alice Madness Returns. Och det kommer vi prata om i segment 1. I segment 2 kommer vi prata om våra topp 5 favorit kvinnliga spelkaraktärer.
Spännande.
Väldigt faktiskt.
Och det kommer inte bara handla om tuttar.
Nej.
Utan Nej. Det är alltså, vi snackar om tuffa spelkaraktärer, tuffa speltjejer då.
Ja, alltså de man tycker mest om. Det kan vara många olika attribut man favoriserar då.
Mm. Och sen har vi ju sagt lite kommentarer vi ska läsa upp. Och ja, lite en önskelåt har vi faktiskt också bjuda på idag.
Det har hänt väldigt mycket den här senaste månaden.
Ja, precis.
Och det kan vi väl kanske prata om först. Mm. Vi var med i Gaminggrannar.
Som alltså deras spelsamlarna, episod 7.
Precis. Otroligt roligt var det.
Ja, de dök upp här. Jag vet inte hur länge sedan var det vi spelade in det där egentligen.
Ja, det var ett tag sedan. Det var några månader sedan.
Ja, de var i alla fall här och dissekerade våran spelsamling.
Ja, verkligen.
Och vi hade väl en jättetrevlig eftermiddag tillsammans, vi fem allihopa.
Ja, de är jättehärliga allihopa.
Mm. Nej, men så att gå jättegärna in på gaminggrannar.se, är det väl?
Ja.
Och kolla in spelsamlarna, avsnitt 7. Där kan ni se oss i kött och blod.
Och kolla gärna deras andra avsnitt. De är jätteduktiga på det de gör. Jättetrevliga, de har verkligen bra kunskap också om spel. Mm.
Tack vare det så har ju faktiskt jättemycket folk hittat oss nu.
Ja, så om det här är första gången du hör på Parapixlar så välkommen.
Ja.
Och hoppas du tycker om det du hör.
Hjärtligt välkommen ska du vara. Vi kan ju börja med en gång med att prata lite om vad vi har spelat den senaste tiden. Eller hur? Förutom då Alice.
Ja, rätt mycket faktiskt. Jag spelade lite Gimmick.
Just det.
Little Samson provade jag på lite. Jag tycker faktiskt att Gimmick är ett otroligt mysigt spel, men svårt. Det gick inte alls bra för mig. Jag kände mig alltså urusel.
Du hade liksom som ett litet NES-maraton skulle man kunna säga, där du bara satt och plöjde igenom lite NES-spel som du inte hade spelat
tidigare. Ja, men är det inte därför vi har alla spel?
Jo, det är väl det.
Vi har ju ett helt bibliotek, för det är... någon gång ska man ju köra igenom alla liksom.
Ja, precis. Men vad tyckte du om Gimmick då? Tyckte du det var svårt?
Ja, jag spelade ju inte länge. Det bör ju noteras, jag har inte spelat igenom det. Jag ville bara testa, få min uppfattning om det. Och min första bild av Gimmick är att det är ett svårt spel. Faktiskt. Alla kanske inte tycker det, men det tog ett tag för mig när jag liksom kom in i kontrollen och visste vad jag gjorde.
Lade du märke till den fantastiska musiken i det spelet?
Ja, det gjorde jag.
Den är ju helt jävla enastående.
Väldigt mysigt.
Det är väl det här, det är ju Sunsoft. De är ju kända för sin, alltså för sättet de programmerade sin musik på i spel. Bland annat ja. Batman och ja, många andra spel. Men Gimmick är rätt kul. Vad var det du spelade med? Little Samson, eller hur?
Ja, precis. Mm. Har väl ingen direkt åsikt om det spelet. Jag spelar inte länge på det heller. Det Nej. Blir så när man har många spel. Det här ska inte bli någon skrytmening i sig att vi har många spel, men... det har vi ju, men...
jo, men det är så mycket att det, man
det
har...
Det blir att man spelar någon minut. Nu tar jag nästa. Mm. Och testa på bara lite. Man kan vara på sådana humör ibland.
Det kan man säga. Jag fick ju nog ryck också det här om veckan och blev helt liksom besatt av Kirby's Ghost Trap.
Jo,
på,
det vet jag.
På Super Nintendo. Det är alltså som ett... Kirby's Ghost Trap är som ett... man skulle kunna kalla det för att det är... det är baserat på ett annat spel. Vad är det heter nu då? Heter det inte Pew? Nej, vad heter det? Det heter någonting. Jag är helt, ni får förlåta mig, men jag kommer inte ihåg vad grundspelet heter som det här spelet är baserat på. Men tänk er typ Tetris, fast bara med färger.
Ja, precis. Det är som Tetris. Det är fallande block, fast du ska para ihop dem enligt färg.
Det är inte så att du spelar själv som i Tetris, utan du spelar liksom mot datorn som också gör det samma moment som du, fast på andra sidan skärmen då.
Ja, och den som det går bäst för, den vinner.
Precis, man skickar liksom över. Om jag får en kombo då, alltså flera följder av...
Nu blev det för komplicerat.
Nej, men jag tänkte, alltså, det är som Tetris där du kan liksom få sekvenser. Och ju mer avancerade sekvenser du gör, så får motståndaren ett större lass att, ja, att dra. Och det blir mycket svårare. Det är otroligt roligt. Så Kirby's Ghost Trap till Super Nintendo, underskattat så in i fan.
Ett annat spel som vi satte igång med, det var Kingdom Hearts 1.5, alltså HD-remaken på ettan. Det här är andra gången du kör igenom det.
Nej, jag vet inte hur många gånger jag har varit Kingdom
Nej,
Hearts.
Okay. Men, det här är i alla fall första gången för mig.
Det är spännande att höra, vad är dina spontana tankar om Kingdom Hearts?
Rent spontant så verkar det jätteroligt. Första gången jag hörde om den här väldigt, rent ut sagt, udda mashup mellan Squaresofts karaktär, eller Square Enix, whatever, och Disneys karaktärer. Det kändes väldigt udda. Väldigt, väldigt udda. Men det funkar.
Det är det du gör.
Sätt, för jag känner ändå igen Squares sätt att göra spel. Och Disney-karaktärerna är trogna sina personligheter, så att säga. De har lyckats kombinera det, faktiskt.
Storyn är ju väldigt... typisk japansk Final Fantasy-isk skulle man kunna säga.
Och det är väl tur det att Square fick skriva storyn.
Ja, jag tror att Disney någonstans måste ju liksom ha gått in med ett finger och godkänt allting. Men det är så här, det är väldigt mycket existentiella frågor för att vara ett spel som också innehåller liksom Kalanka och Musse Pig.
Det är ju för existentiellt för att bara vara Disney.
Ja, precis. Jag tycker att det är ett jätteroligt spel, och det ska bli kul att spela det med dig som aldrig har spelat det förut. För det kommer ganska mycket cameos i det här spelet med Final Fantasy och Disney-karaktärer som man inte trodde skulle vara med.
Ja, det ska bli kul faktiskt.
Ja, och jag tycker att den här HD-versionen, den är spontant väldigt välgjord. Jag tycker att det är synd att det inte är så mycket... Alltså, jag vet inte hur många bilder i sekunden det är, men jag tycker att det känns som att det kunde ha varit mer bilder i sekunden.
Har jag fel nu, eller har de lagt till några moment i HD-remaken?
Nej, förutom att de har liksom uppgraderat det till en HD.
Men sa inte du att de skulle ha lagt något till någonting i slutet?
Nej, det är på kommande Final Fantasy 10 HD-remaken. Där har de lagt till...
Ja, det var det du pratade om.
Där har de lagt till 30 minuter extended ending scene, vad nu det är. Jag vet liksom inte riktigt hur du kommer hänga ihop, men ja, det ska bli kul också. Det kommer mycket roliga såna här HD remakes nu på slutet av PlayStation och 360s livscykel här liksom.
Ja, PS3 kommer ju slänga ur sig många bra titlar nu.
Ja, vad har vi i oktober? Vi har väl Beyond. GTA 5 släpps ju nu i dagarna.
Ja.
Och sen så har vi ju Beyond Two Souls, som ser helt jävla fantastiskt ut, tycker
jag.
Ja,
verkligen.
Med Ellen Page och Willem Dafoe.
Oh, creepy. Creepy guy.
Jag har aldrig gillat honom, vet du?
Nej, han är bara ett enda stort hatparti.
Ja, men ända sedan jag såg han i Spider-Man. Och sen så såg jag honom...
Ja, i Antichrist.
Ja, i Antichrist, den
är
också.
Det var... What?
Ja, vill man få sig en riktig what the fuck-upplevelse när det kommer till film, så ska man se, vem är det som har gjort Antichrist?
Lars von Trier,
ja.
Men ändå bra film. Men vi ska inte snurra in oss på filmer nu, vi kanske ska gå vidare nu.
Filmer pratar vi om en annan gång, tycker
ja.
Jag. Vi ska ta lite kommentarer, va?
Ja, vi har fått väldigt mycket kommentarer, och det är jättekul, verkligen.
Ja, alltså det har bara exploderat. Sen folk såg oss i gaminggrannar.
Det kan man säga. Vi hade typ en ökning på över 100%.
Ja, vilket är skitkul. Så fortsätt gärna skriva till oss. Det finns ju många sätt man kan nå oss på. Det tar vi sen i slutet. Men ja, vi ska läsa upp lite av det vi har fått. Lite kommentarer och skit. Jag ska bara leta fram det. Okej, första kommentaren har vi fått in på bloggen. Och den är ifrån Jensen. Han skriver: tjenare. Först och främst vill jag säga att ni är en att ni har en trevlig samling. Men jag har en fråga. Vad hette det första Cyborg 009-spelet som visades upp i videon? Han refererade till gaminggrannar. Jag är ett stort fan av Cyborg 009, nämligen. Ja, Cyborg 009 är faktiskt ett otroligt intressant ämne. Och folk känner mig, jag älskar den här gamla animen. Spelet du undrar efter heter Cyborg 009 The Block Kurushi. Eller Kusushi. Kusushi.
Kusushi.
Kusushi. Precis, lektion i japanska här. Det är typ som ett Alloway. Det gamla klassiska spelet Alloway, fast med Cyborg 009 tema kan man säga. Så nu vet du det, det är skitsvårt att få tag på.
Tack för din kommentar.
Tack för din kommentar och skriv den gärna igen.
Verkligen.
Då ska vi se, vi har också fått en kommentar på bloggen från Tom. Awesome podcast börjar han med. Det är coolt.
Det är coolt.
Mm. Härligt att höra att Robin dyrkar Rollercoaster Tycoon. Det är det spelet som kanske skänkt mig mest spelglädje någonsin. Dock så spelade jag det precis som dig, Robin, nonstop i ett par dagar för att sedan låta det ligga och gotta sig i ett par månader. Keep the good work up.
Det är som att era behov aldrig kan tillfredsställas med lite i taget, utan ni måste verkligen ösa på allt eller inget.
Ja, Tom förstår ju hur Rollercoaster Tycoon ska spelas.
Men vilken tur att du har hittat någon som förstår dig då, Robin.
Precis, två tummar upp till dig, Tom.
Tack så jättemycket för din kommentar.
Vi ska se här också. Sen har vi fått en kommentar på socialgamer.se.
Ja.
Vår lilla grupp vi har där också. Lyssnade på Resident Evil zombie-avsnittet idag. Riktigt bra ämne och riktigt roligt att lyssna på. Gillade speciellt mittenpartiet som kändes lite som en radioteater. Det var spännande på riktigt. Fin reklam för Social Gamer och videospelsklubben också.
Det är synd att ni som lyssnar inte kan se hur vi ser ut, men när vi får sån här respons och nu när vi pratar om det, så det går inte att mäta våra leenden. Alltså, det är så mysigt att få höra sån här bra positiv feedback faktiskt. Speciellt det där med radioteatern, för jag var så orolig att den skulle gå jättefel.
Men Rat Pack på Social Gamer tyckte att den var jättebra. Och
ja,
vi får väl tacka så mycket. Och
verkligen.
Rat Pack är ju också en del i videospelsklubben, som är en konkurrerande podcast.
Ja, nej. De är jätteduktiga och värda att lyssna på också.
Vi ser dem som kollegor. Vi syns på Social Gamer, Rat Pack.
Ja, precis.
Sen har vi fått en kommentar av Björn på Facebook. Bra podcast, hittade er via gaminggrannar och plöjde idag igenom alla avsnitt fram till och med Shadow of the Colossus. Nu ska jag dricka kaffe och fortsätta spela Shadow of the Colossus.
Härligt. Det är det här vi vill med våra podcast. Vi vill ju uppmana och liksom tända den här gnistan i folken att prova på spel.
Ja, framförallt om Björn inte har spelat Shadow of the Colossus tidigare. Och att vi kanske fick honom att spelare. Och det är ju i sånt fall skitbra, för det är precis det som är meningen med Bari Pixlar, att vi vill rekommendera bra spel och få dig som lyssnar att våga prova på någonting som du kanske har tvekat på.
Eller avhålla sig från.
Ja, precis.
Ifall vi spelar något sånt, vilket säkert kommer hända i framtiden.
Mycket möjligt att vi kanske någon vacker dag spelar ett
dåligt spel.
Björn har också önskat en låt, men den tar vi innan vi går in på segment 2 senare.
Ja. Ni får jättegärna skriva och önska låtar, som sagt. Vi kommer välja ut en av dem och ha i vår musikpaus som delar upp de olika segmenten. Så det är bara att skriva in, önska lite låtar som är spelrelaterade.
Ja, och jag tänkte på en grej faktiskt. När jag kollade igenom de spelen som vi har spelat nu, det är alltså Shadowgate, vad har vi med? Catherine.
Ni
och Kuni. Och Shadow of the Colossus och liknande. Det är liksom, de här spelen har ju någonting gemensamt, och det är att, eller inte Nino Kuni möjligtvis, men resten av spelen är väldigt, väldigt mörka. Har du tänkt på det?
Ja, det kan nog stämma. Ja, Nino Kuni är väl lite...
Det finns i och för sig ett mörker i Nino Kuni också.
Ja, men det är ett rollspel. Alla rollspel har väl någon form av mörker i sig.
Det kan man säga. Och spelet vi ska spela idag är ju inte direkt något undantag, eller hur?
Nej, det är minst sagt ett mörkt spel. Mörka undertoner.
Väldigt, väldigt mörkt.
Väldigt, väldigt.
Vi kastar oss in i det här mörkret som är Alice Madness Returns.
Thank you.
Alice Madness Returns släpptes 2011, utvecklades av Spicy Horse och utgivet av Electronic Arts. Designen är gjord av American McGee, som är känd för sina mörka tolkningar av klassiska sagor, skulle man kunna säga. Och det här är ett plattformsspel som går ut mycket på att man ska hoppa och, men det finns också mycket alltså hack and slash moment i spelet. Men framförallt så är det designen som är viktigt i det här spelet. Och det här är alltså en uppföljare till American McGee's första spel, som hette Alice bara, som släpptes till PC. Och det här är alltså till, vi har spelat PlayStation 3-versionen, men det finns också till Xbox och PC, tror jag, va?
Alldeles riktigt.
Vill du berätta lite om storyn? Vad handlar det här om?
Ja, det här kan man säga är en mörkare version av Alice i Underlandet. Och det är nog väsentligt att bara dra lite snabbt vad ettan handlar om. Alltså American McGee's Alice. I ettan så lär man känna unga Alice då, vars familj tragiskt nog dör i en eldsvåda som startade i huset. Hon är den enda överlevande. Och hon har väldigt svårt att hantera de här känslorna. För hon var ju väldigt liten när det hände, så hon har väldigt mycket skuldkänslor. Och för att kunna hantera det så skapar hon sig ett wonderland, alltså ett underland. Ett mentalt utopia för att glömma bort, kunna lyckas gå vidare helt enkelt. Men det här hotas av hennes egna skuldkänslor, som då tar formen av Queen of Hearts, som är då huvudantagonisten i första spelet. I Madness Returns så träffar vi på Alice igen. Nu är hon 19 år. Hon ligger inte längre på mentalsjukhus. Hon har lyckats gå vidare någorlunda. Men hon går hos en väldigt envis terapeut som heter Dr. Bambi. Den här doktorn, han har en väldigt speciell metod. Han vill att man ska glömma helt. Man ska alltså inte prata om det eller hantera det, utan du ska glömma bort, förneka att det har hänt. Det är hans metod till att bli frisk. Det här är väldigt svårt för Alice. Hon kan inte glömma. Hon känner att det är någonting hon missar. Därför tvingas hon återvända till sitt älskade underland, så att säga, och gräva i sitt undermedvetna. Hon måste helt enkelt hitta svaren på vad som hände den här natten. För hon känner att det är någonting som hon, någon viktig detalj som kan lösa gåtan. Och när hon kommer då till sitt underland, för man bör ju notera att Alice är ju inte frisk, så hon diffar mellan den riktiga världen, verkligheten, och sitt drömland hela tiden.
Hon fastnar liksom lite emellan verkligheten och sin fantasi helt enkelt.
Ja, precis. Och då märker hon att det är en ny fara i sitt underland då. Och det är ett infernaliskt tåg som förstör allting i sin väg. Och det här är då en symbol för att hon börjar glömma. Så hon måste föra en kamp mot tiden och verkligen gräva i sitt undermedvetna. Komma ihåg vad som hände den där natten. Och lyckas gå vidare. Det handlar det här spelet om. Så ni förstår att det är väldigt, väldigt tungt, väldigt mörkt.
Och det är vilket otroligt mörker man kastas in i direkt.
Jag kan ju säga så här att när jag spelade det här första gången, jag har ju spelat det här 2 gånger nu, det här var första gången för dig. När jag spelade det här första gången så slogs jag av hur mörkt det är. Och det är så otroligt djupt också. Och det är väldigt varierat på det sättet. För det var mycket mörkare och djupare än vad jag trodde att det skulle vara, än vad många andra hack and slash-spel tenderar att vara.
Ja, precis. Och miljöerna kanske är, alltså det är väl det första som slår en i det här spelet.
Verkligen.
Och det jag vet att du också tycker det, men det känns väldigt Tim Burtonskt, om det är ett ordens. Alltså det känns som att Tim Burton har liksom varit här och målat och ritat.
Det kan man säga.
Det är väldigt alltså miljöerna är väldigt väldigt skruvade och alltså vad skulle man kunna säga, det känns som att man går runt i en mental patients huvud.
Och det är den känslan man ska ha, för det är egentligen det man gör. Man befinner sig i hennes psykiska instabilitet, så att säga. Och jag tycker att man slås av den otroligt gråa, melodramatiska och nakna atmosfären i den riktiga världen. Man tänker ju att hennes egna huvudvärld liksom ska vara lite mörkare, men i den riktiga världen så är allting grått. Har du tänkt på det? Och människorna ser väldigt groteska ut och bizarra, så verkligheten är egentligen fulare än vad hennes utopia är. Så man förstår varför hon har återvänt dit hela tiden.
Det är precis, det är ju liksom, det är hennes verklighetsflykt liksom. För verkligheten är fulare än vad man kanske tror många gånger.
Det här spelet är ju otroligt varierat på många plan. Man kan ju nämna att det är 6 olika världar. Den första världen man kommer till, den är ju så olik verkligheten som det bara kan bli. Från det här dystra och gråa så kommer du till en otroligt frodig skog med fjärilar och det är färger överallt.
Och man kastas dit ifrån att ha varit då i 1800-talets England.
Ja, långt
kastas in i den här stora fantasivärlden med stora gigantiska sniglar och svampar och allt möjligt.
Miljöerna är så vackra, de är tilltalande, de är genomtänkta. Men i takt med att du går längre och längre in i spelet så blir det ju mörkare. Eftersom du inser ju att någonting inte står rätt till. Så jag föreslår att om du spelar det här spelet så ska ta dig tiden att titta dig omkring. Du kommer upptäcka så mycket saker. Det är så otroligt genomtänkt.
Och jag märkte det när vi spelade den här gången att om man tittar sig omkring väldigt mycket så anar man att någonting står inte rätt till i hennes liksom wonderland så att säga. Det är liksom man ser lite benrester här och där och man liksom ser spår av att shit has gone down i den här lilla magiska skogen
liksom.
Det är snyggt hur de liksom designmässigt har gömt det i spelet, så att om du bara kutar igenom den här världen då, så märker du ingenting. Men
Nej. Tittar
du noga, då hittar du som sagt benbitar och du hittar lite blodstänk och du hittar liksom inristningar på väggarna och allt möjligt skit. Det är snyggt gjort.
Och den här övergången mellan verklighet och drömvärld, den är också väldigt snyggt gjord. Den är subtil och lite smygande, diskret rent ut sagt. När man märker att, som ett exempel, när du går ute på Londons gator så är det lika grått, lika naket som alltid. Människorna ser lika groteska ut som vanligt. Men helt plötsligt till höger om dig på trottoarkanten så växer en gigantiskt stor svamp. Jaha. Då förstår jag att någonting stämmer inte. Det här, då börjar ju hennes drömbild leta sig in i verkligheten också.
Man hade lika gärna kunnat springa förbi den där svampen utan att se den.
Ja.
Eller hur? Och det är det som jag tycker att det är coolt att de liksom smyger in hennes mentala state of mind under spelets gång. Och det är jävligt häftigt faktiskt. Men det jag tänkte på det är att man färdas ju då mellan de här olika världarna liksom. Och de här världarna fungerar ju liksom som banor kan man säga. Designen på det här spelet är otroligt snyggt. Som jag sa, det är väldigt skruvat och väldigt gotiskt och Tim Burton-aktigt sådär. Men det som jag inte gillade dock, det är att hur banorna är utformade. Jag gillar designen på dem, jag gillar inte utformandet av dem. För det är, jag kan känna att det är ganska mycket samma sak. Det är väldigt upprepande bitvis, skulle jag säga. Det är mycket så här, hoppa från plattform till plattform. Sen ser man då att man kommer till ett fält. Då tänker man så här, okej, här kommer det dyka upp någon monster. Och så gör det. Det är oftast liksom, men jag tycker att det är ingenting som förstör min upplevelse. För att jag vet ju ändå att det här, jag vet ju ändå om när jag börjar spela att det här är ett plattformsspel. Och jag kommer behöva slåss mot monster. Det är bara det att själva bandesignen är lite väl avslöjande för vad som komma skall. Liksom
ja,
längre in i banan.
Där har du rätt faktiskt. Jag har inte tänkt så jättemycket på det för att jag underhålls faktiskt av den här... det här ekohjulet som går runt. Jag vet vad jag får helt enkelt. Och jag tycker att det gör ingenting att det är upprepande. För de olika kapitlerna är så olika varandra ändå. Det jag gillar är att du saknar egentligen små minibossar. Istället så har du små arenor. Där du får slåss mot olika fiender. Som du måste ta dig igenom för att kunna gå vidare. Det här gillar jag mer än det faktum att ha bossar i ett spel.
Alltså det är precis det som du säger. Att Det som jag skulle komma till också, det är att det finns ju, som du sa, battle arenas dit du kan liksom komma. Men det finns också andra, det finns ju många olika minispel som du stöter på liksom under resans gång. Bland annat den här, som du sa, battle arena.
Ytterligare ett exempel på att det här spelet är varierat.
Ja, precis. Det liksom kompenserar sin dåliga bandesign med att fylla ut det med en hel del olika minispel, vilket faktiskt funkar. Alltså, jag tycker att det finns liksom en så stor variation, för att du har ju först en quizdel där det är lite så här frågesport. Sen har du lite pusselmoment och du har Du har ett som är liksom som ett plattformsspel du ser från sidan. Det ser ut som Paper Mario. Tänkte du på det?
Vilket menar du nu?
Det här när du ser, jag tror att det är i den orientaliska världen, där du ser Alice från sidan. Hon ser ut att vara gjord av papper,
och ja, just det.
Så blir det som alltså tvådimensionell plattformshoppande.
Ja.
Och återigen där så lyser ju verkligen designen. Det är den som stjäl hela showen, även i de här minispelen liksom.
Ja, det är ju verkligen varierat. Du har inte bara plattform, hack and slash, även om det tar upp större delen av spelet, men du har så mycket annat också. Vissa moment är väldigt jobbiga, som den slutliga delen där med dockhuvudet.
Ja, det var just det.
Det var jobbigt. Men det ändå, det här bidrar till att det är inte samma sak om och om igen. Så där diffar våra åsikter lite. Jag tycker att det gör ingenting, för att det är så bra ändå, om du förstår.
Jag tycker inte att det, alltså det här med att det är repetitivt, det tycker inte jag är, det är liksom ingenting som jag sa förstör min upplevelse, för att det finns mycket andra saker att upptäcka.
Men det är någonting du la märke till i alla fall, så det är värt att ta upp.
Jag noterade det, men liksom, det backas upp av den snygga designen också, att de maskerar ett ganska fattigt gameplay med en otroligt snygg design och mycket minispel, så man tänker inte egentligen på att det är speciellt upprepande faktiskt.
Jag vet inte om du tänkte på det, men en sak jag gillar med det här spelet är att de istället för att på ett krystat och påtvingat sätt liksom förklarar plotten i spelet, så låter de en gå och leta efter så kallade minnen. Du hittar ju minnen från bekanta från Alice liv. De här minnena, de förklarar ju en liten del i den stora gåtan. Och i slutet av varje del eller kapitel så sammanfattas alla de här i en väldigt snygg, papperslik, väldigt artsy berättelse som då visar vad man själv har grävt fram då ur Alice undermedvetna. Jag tyckte det var väldigt snyggt gjort.
Ja, som du säger, cutscenesen som finns, alltså mellansekvensen i det här spelet, är otroligt vackra, tycker jag. Det är liksom som, det blir typ som en dockteater ser ut som, fast i papper. Det är otroligt snyggt, verkligen. Alltså där fångade de min uppmärksamhet direkt. Först alltså, när jag såg introt. Verkligen, för det det ser så jävla bizarrt ut.
Jo, men tänkte du på, alltså mer än att det bara är snyggt, så liksom, så är de ju inte så här krystade som många andra spel kan vara, utan de låter ju en upptäcka lite i taget i och med att du hittar de här minnena. Så sen i slutet på varje kapitel, då kommer ju inte själva den här sanningen så överraskande till dig. Va? Var det så? Utan du har ju hittat minnen som förklarar små, små bitar. Och sen tillsammans så förklaras det i sammanfattningen.
Ja, ja, visst, absolut.
Det är det som är det balla liksom.
Ja, men det är som pusselbitar i Alice minne som liksom faller på plats. I och med varje litet minne du hittar i en sån här glasburk. Eller då sammanfattningsvis per kapitel liksom. Och det är snyggt, det är ett snyggt sätt att bygga en bra story.
Jag tycker det är väldigt smart faktiskt. Man bör tillägga att en viktig förmåga som du kommer använda dig mycket av i spelet är den så kallade shrink. Om ni är bekanta med Lewis Carrolls Alice i Underlandet, så vet du att hon dricker ju en liten dryck. Drink me, står det på den. Där hon krymper.
Första gången hon kommer till Underlandet, va?
Ja, precis.
Mm, just det.
Det här händer i spelet också. Så du har då en förmåga att göra dig liten. Du dricker alltså av den här drycken som gör att hon går och... Hela spelet liksom går i en lila underton och hon hickar.
Ja,
lite gulligt faktiskt. Mm. Men det här är jätteviktigt, för att då hittar du gömda vägar, hemligheter, olika saker som är viktiga att se. Du kan se till exempel budskap på väggarna, någonting som varnar inför det som ska komma och sånt där. Så det måste man verkligen bli bra på att använda.
Men det är lite av den här klassiska grejen också i ett plattformsspel, det här, hela det här samlarmomentet liksom.
Fast jag tycker inte att jag har sett något annat hack and slash-spel som har varit så pass fokuserat på just det. Att du ska ut och leta och hitta saker. Därför vill jag inte riktigt kalla det ett hack and slash-spel. Jag vill hellre säga då ett skräckplattformsspel. Det handlar inte, det viktigaste är ju inte att liksom hacka dig fram. Det är ju inte det. För vi saknar ju liksom talent tree till exempel.
Ja, precis. Det enda som du kan uppgradera i spelet, det är ju liksom dina vapen.
Ja.
Och vi måste prata om vapnen.
Ja, visst.
Det måste vi göra. Alltså,
go ahead.
Jag älskade vapnen i det här spelet. För man tänker sig att du är en liten oskyldig flicka liksom, som kommer till det här psykotiska landet av skumma monster och förvridna djur och skit. Jag tänker mig så här, okej, men hur ska hon försvara sig då liksom? Ska hon få en pistol?
Ja, nej. Fast hon är ju rätt kaxig.
Jo, hon är kaxig, men vilket vapen passar henne liksom? Och då så, passande nog så har vi då vapnen här kökskniv. Vi har också en gigantisk pepparkvarn som fungerar som automatvapen. Vi har en tekanna som fungerar ungefär som en granatkastare ungefär. Och vi har även en, alltså, vad heter de där hästarna som man hade när man var liten som man red på?
Ja, men det är ett hästhuvud på en pinne.
Ja, men som man hade och lekte med när man var liten liksom.
Jag menar.
En sån gjord i sten typ, som man totalt slår ihjäl sina fiender med. Och det är, alltså, rolig design på vapnena.
Kniven som du pratar om, Vorpal Blade som det heter. Det heter inte riktigt så egentligen, men det är ju det klassiska vapnet som är med i sagan, som hon använder för att döda monstret Jabberwocky i den riktiga sagan.
Just det, just det.
Men... Så det är väldigt viktigt att se, att inse det här faktumet att det här är inte Alice i Underlandet som Disney gjorde.
Nej, den här är väl ganska, alltså inte mer trogen originalet, utan det här är kanske en, om vi säger att vi har originalet i mitten och sen så har vi Disneys version som är liksom en
väldigt långt bort.
En försköning, en barnsligare version av originalberättelsen. Och det här spelet, Alice Madness Returns, är liksom en mörkare tappning. Vi har hela spektrat nu av tappningar eller versioner av originalberättelsen.
När Lewis Carroll skrev den här sagan på 1860-talet så skrev ju inte han, han skrev en barnberättelse, gjorde han. Men han pratade ju om en berättelse om en ung flicka som tar sig till ett drömland och dödar ett monster som kommer över så många hinder. Och det är, de figurerna i boken, de figurerar inte ens i Disneys version. Så Disneys version är bara ett fragment av vad den riktiga sagan är. Det är lite mer som Grimm.
Ja, precis. Jag tänkte på det också när vi pratar om gamla sagor. Så här, varför var så här gammeldags sagor? Varför är de så jävla våldsamma?
Ja, bröderna Grimm, H.C. Andersen, Ariel egentligen.
Det var ju liksom inte många...
Som dör.
Det var inte många gammeldags... Det är ju inte många gammeldags sagor som liksom slutar lyckligt. Det är ofta så här mardrömsaktiga miljöer och monster.
Flickan
och...
med svavelstickorna. Jättetragiska berättelser. Men det var ju berättelser som skulle skildra verkligheten på ett lite mer oskyldigt sätt för att barn skulle förstå. Så Disney är ju inte, de är ju inte i närheten av det här.
Men gamla sagor och sånt, det måste ju varit mycket så här moral och sånt i det också, alltså.
Ja, det är ju Disney också, men...
Man lärde barn att man skulle inte gå nära vattnet, för då kunde näcken komma. Men i själva verket så var det ju för att man inte ville att barnen skulle gå ut i vattnet och drunkna för att de inte kunde simma liksom.
Ja, självklart, du var tvungen att avsträcka barnen på det sättet.
Smart,
ja. Ja, visst.
En grej bara jag tänkt på också. Nu om vi pratar om vi ska prata lite om boken också. Där, i boken från, vad är det, 1860?
Ja.
Alice i Underlandet, då stöter vi på en hel del karaktärer. Vilka av dem stöter vi på i spelet också?
Vi har The Duchess.
Vad är det där? Vem är det nu igen?
Det är hon som du får pepparkvarnen av.
Ja,
det är
just
hon,
det.
Den där jättefula, groteska, tjocka tanten som du träffar på. Det här kommer du tänka på när du spelar spelet. Du kommer tycka att alla människor ser väldigt fula ut. Groteska. Men faktum är att när de gjorde det här spelet så gick de utgick efter de första målningarna till Alice Underlandet. Den första... Ja, inte den första, jag tar tillbaka det, inte det till den första boken så att säga. Men när Walt Disney började fundera på att göra en film, så var det en konstnärinna som tecknade bilder som är väldigt groteska, de är väldigt bizarra. Och det gick många år, men Walt Disney förkastade de här bilderna för att tyckte att de var för grafiska, de var inte tillräckligt gulliga.
De var för groteska helt enkelt.
Ja, därav den lite oskyldigare versionen av Alice i Underlandet som kom 52 då.
Vi har ju även katten också. Vad heter katten? Cheshire.
Cheshire,
ja. Cheshire, ja. Mm. I Disney-versionen så är den ju liksom lite lustig och varken god eller ond liksom. Men i det här spelet så dyker han ju upp som en mörk gestalt som liksom bara är så här, säger konstiga saker, väldigt mystisk, och man vet liksom inte om man kan lita på honom riktigt.
Han är väldigt klok. Han är nästan som hennes, som den kloka delen i hennes huvud.
Lite som en vägledare också skulle
det
man kunna
säga. Och så är det ju jätteballt att han låter som Severus Snape från Harry Potter.
Ja, väldigt lik röst. Jag tror inte att det är han skådespelaren. Nej, det är det inte. Det är en annan kille. Jag har en sak jag vill klaga på i det här spelet. En till sak, förutom att jag tyckte att bandesignen var så där. Så vill jag även säga att Alice hår ser väldigt konstigt ut.
Ja, det gör
det. Det är någonting, alltså det ser ju snyggt ut när det kommer till, alltså om du står på en plattform som rör sig och då fladdrar hennes hår liksom naturligt. Det ser liksom verkligt ut. Men i stridens hetta så kan hennes hår liksom bugga till sig riktigt ordentligt. Och det ser jättekonstigt ut. Och jag vet inte, jag skulle
kunna
förklara.
Men det är all over the place. Alltså det hamnar i hennes ansikte typ hela tiden. Alltså, ja, alltså det, på ett sätt som jag tror inte var tänkt från början.
Nej, det liksom glitchar genom hennes ansikte. Och buggar liksom runt. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det.
Gjorde det ganska bra.
Jättekonstig glitch liksom. Och jag tror att det är... Men det finns ju... Då kan vi nästan gå in på det med en gång. Det här spelet är ju inte heller buggfritt. Alltså vi har ju stött på en hel del buggar under spelet.
Men det är intressant att första gången jag spelade det så hade jag inga buggar alls. Jag upptäckte någon gång att jag fastnade någon gång när jag skulle igenom ett nyckelhål när jag hade använt Shrink alltså.
Mm.
Men den här genomgången tillsammans med dig så har det ju buggat flera gånger.
Det frös till och med en gång.
Det frös. Och sen vissa moment som ska trigga andra moment, till exempel dörrar som öppnas, ja, att man kommer vidare i spelet så att säga, triggades inte. Någonting gick fel, trots att vi inte hade gjort något fel. Och det var väldigt irriterande, för det kunde innebära att man var tvungen att starta om starta om banan helt för att man skulle kunna få det rätt.
Ja, precis. Det var grejer som liksom bara gjorde så att det liksom blev ospelbart och vi var tvungna att ladda om sparfilen.
En annan sak som jag störde mig på, som inte har att göra med buggar utan bara helt alltså game design. Det har att göra med hur du kan få fokus på fiender. Med ett enkelt knapptryck på L1 så får du fokus på den närmsta fienden, vilket underlättar väldigt mycket så att du kan träffa när du skjuter. Men jag saknade en bra knapp för att byta fokus. Visst, man kunde göra det, men det fungerade inte varje gång. Det fungerade inte smidigt. Alltså, det var väldigt frustrerande många gånger, för att om du hade en boss framför dig och så hade du mindre små fiender.
Minions liksom.
Minions liksom, ja, typ spawns som bara var i vägen. Då kunde du liksom inte få fokus på huvudfienden, utan de bara fokuserade på de här små plättarna hela tiden. Väldigt irriterande, ett stort irritationsmoment som bara tar tid.
Alltså hela den där fokusgrejen är ju, de har ju försökt att göra det så likt Legend of Zelda Ocarina of Time. Alltså stridssystemet som möjligt när det kommer till att lägga liksom aim på en fiende sådär.
Men det är jättebra tycker jag.
Jag tycker att de har ju liksom någonstans lyckats men någonstans inte. För det kan liksom bli jävligt rörigt ibland.
Ja, men själva fokusdelen är ju bra, men det är just det när du vill byta fokus mellan fienderna. Det ska gå snabbt.
Mm.
Bara för att ta ett exempel, nu har vi spelat Kingdom Hearts lite. Där byter du fokus jättelätt på en knapp. Det borde vara så enkelt här också. Och inte ta nödvändigtvis den närmsta hela tiden, eftersom man rör sig.
Mm. Men när vi ändå pratar om fighting-systemet också, så alltså, jag tycker att det är väldigt bra. Men samtidigt så tycker jag att dodge-knappen, alltså när en fiende attackerar så kan du liksom kasta dig åt sidan.
Du blir till ett moln av fjärilar.
Precis, temporärt då. Liksom, alltså en klassisk liksom dodge-manöver. Jag tycker att det är mer bekvämt i spel som till exempel God of War, när du har dodge-knappen på den högra analogspaken, där du liksom samtidigt som du dodgar kan du välja vilken riktning du vill dodga åt. I det här spelet så har du ju, vilken knapp är det? R2 va? Som du använder för att dodga Och det är inte alltid Alice dodgar åt det hållet man vill att hon ska dodga åt.
Fast du kan ju välja riktning på
dodgen. Jo, jag vet. Men jag tycker inte att, den lyder mig. Alltså ibland så när jag väl vill dodga åt höger, då kan hon liksom bara kasta sig åt vänster runt fienden.
Men då är det lite buggat, då är det lite trasigt. Men från början var väl tanken att man skulle kunna byta riktning.
Ja, precis. Men det är just det, det var en grej som jag tyckte var liksom lite jobbig också. Men
ibland frös hon bara och var på plats.
Ja, precis.
Och då spelade det ingen roll.
Nej, men det viktigaste med det här spelet egentligen, visst, stridssystemet har ju ändå sina små svackor liksom. Men eftersom att det här ändå är nästan enbart ett plattformsspel egentligen, i grund och botten, så är det viktigaste med att kontrollerna du styr karaktären med, de är ju väldigt tajta. Och hoppfunktionen är ju liksom, det är ju väldigt bra precision på det.
Verkligen.
Det är ju det viktigaste i ett sånt här spel, att där du ska göra mycket plattformshoppande och sånt, att just den mekaniken verkligen är snortajt. Och det är den faktiskt.
Jag hade aldrig något problem med att hoppa eller röra mig eller ta mig fram på något sätt alls.
Inte heller. Den var ju svintajt.
Jättebra faktiskt.
Och det tycker jag liksom är det bästa med spelet. Det är liksom själva, alltså mekaniken för att ta sig runt och hoppa och så, den är supersolid verkligen.
För att fortsätta på temat om hur man fightas och så, så måste jag ju säga att det här är också ett varierat inslag. Hela det här spelet är varierat. Jättebra, men jag tycker att det är, när man tänker på hack and slash, i alla fall jag, så tänker jag liksom, knapptryckande, jag kan trycka på samma knapp 5000 gånger och så vinner jag vilken fight som helst. Det kan man inte applicera på det här spelet. Här måste du verkligen tänka till. Du måste anpassa dina tekniker efter den typ av fiende du möter. Du måste vara snabbtänkt och verkligen ha huvudet på skaft och lyckas liksom värja alla slag. För det är så mycket projektiler som kommer emot dig samtidigt. Och samtidigt ska du liksom kunna utgöra någon skada också för dem, istället för att bara fly.
Och toppen på det är också att hitboxen som Alice har är ju inte den bästa heller.
Alltså,
du kan liksom, det räcker med att du är nära någonting för att du ska kunna ta skada av det.
Ja, och det här, det blir ju faktiskt ett problem i de lite mindre spelen som man kör när man ska,
ja, de här minispelen vi pratade om tidigare.
Ja, precis. Mm. Eller om du ska gå igenom ett fält med taggar eller spikar har vi. Mm. Om du nu är så nära som några centimeter, om vi tänker att hon är en vanlig människa. Om du är 30 cm från ett föremål, då är det som att du är träffad.
Men det som är bra då, det är att spelet är ju ändå väldigt förlåtande när det kommer till sådana moment. Att, alltså det räcker med att, oj, jag råkar hoppa ut för stupet här. Då får du oftast börja precis där du hoppade ner. Alltså det är checkpoints överallt.
Överallt.
Så att gör du ett fel, råkar du dö någonstans, hoppa ut för en slänt någonstans eller sådär, eller bli träffad av en spikmatta eller någonting, då får du oftast börja precis där du dog. Och vilket jag tycker är kanonbra faktiskt.
Där gör ju utvecklarna helt rätt. De förstår ju att såna här typer av spel, plattformsspel, hack and slash-spel, du kommer dö många gånger. Du behöver många checkpoints. För att det är ingen som skulle orka med ett sånt här spel med så många dödsfaror. Det är stup, det är taggar, det är fiender, det är projektiler. Det är ingen som skulle palla klara igenom ett sånt här spel om man verkligen fick spela om 10-15 minuter.
Mm. Nej, men precis. Och det är som sagt bra med mycket checkpoints. Jag gillar det som fan. Faktiskt.
Det jag tycker är det bästa med det här spelet, det är ju självklart, alltså själva symboliken i allting. Och man kan ju säga att kontentan i det här spelet, om man ska förstå det här spelet, det är att glömma. Det kan ju på många sätt vara bekvämt och att föredra i många fall. Samtidigt som att komma ihåg någonting och få uppleva någonting igen, det kan ju vara väldigt, väldigt smärtsamt. Vilket då gestaltas i hur hon då tragglar igenom det här trasiga underlandet som hon har, och alla de här olika världarna får slåss mot fiender. Men det viktiga är att det är värt smärtan i slutändan för att då få åter sin identitet och liksom kunna gå vidare. Det är det spelet handlar om, och det är exceptionell symbolik tycker jag. Det är klockrent.
Jag skulle vilja säga att det är ungefär som ett avsnitt av Morden i Midsommar fast i en mentalpatients huvud.
Ja.
Det är väl en ganska bra jämförelse.
Ja, det skulle man kanske kunna säga.
Jag tycker att det här spelet lyser, alltså bandesignen som jag har sagt är inte den bästa. Men själva huvuddesignen för spel, alltså hur spelet ser ut, är otroligt snyggt. Det är otroligt välregisserade cutscenes och de är otroligt intressanta. Estetiskt är hela spelet verkligen 10 av 10 när det kommer till estetiken. Det är jättebra röstskådespelare och det är otroligt välskriven dialog, skulle jag säga. Jag tycker
att det
är en väldigt härlig blandning av, eller blandning är inte, det är...
Och brittisk, lite torr humor och
ja.
Det här förfallet som var vanligt på den tiden.
Och alltså, jag kan säga så här att det här spelet kan fan garanterat ge en mardrömmar om man är liksom om man är känslig för dockhuven och blod och skit. För fan mycket sjuka saker man ser under det här spelets gång.
Man förstår varför det är från 18 år faktiskt.
För man gör det, man gör det.
Man gör det, för det är väldigt, alltså symboliken i det här spelet är väldigt djup. Det är ingenting som passar ett barn. Alltså jag tror inte att barn skulle förstå det på det sättet. För det är, alltså det tar upp frågor om mord, våldtäkt, egentligen, alltså så här, trafficking egentligen.
Ja.
Men en sak man inte får glömma bort är ju musiken. Jag kan ju säga att så här, jag tycker att musiken är underbar. Den är underbart dystopisk, om jag ska välja mina ord. Alltså det är mörka, tunga cellonoter som går igenom hela det här spelet. Man får verkligen känslan av att man kliver rätt ner i en mental sörja, en mental mardröm. Mm. Och det är exakt det man gör.
Tror du att Lewis Carroll, om han hade levt då, tror du att han skulle liksom tycka om det här?
Nej, det tror jag inte. För det är faktiskt inte, det tror jag inte. Det är för mörkt än hans bild. Men han skulle nog tycka att det här var lite mer troget hans grundidé och grundkaraktärer än vad Disneys version var.
Ja, precis. Jag tycker faktiskt att man ska... Jag har inte läst boken själv. Men, alltså Alice i Underlandet. Men folk säger att den är väldigt bra. Alltså jag kan ha läst den som liten. Jag kan inte minnas liksom. Jag har sett Disney-filmen.
Jag har läst delar av den. Mm. Men jag tycker vi ska köpa den. Det är många gånger som jag har gått på science fiction-bokhandeln och sett den. Men så har jag inte köpt den. Men jag ska faktiskt göra det.
Ja, men nästa gång vi är inne i storstan så plockar vi på oss den.
Den är väldigt speciell.
Har du något mer du vill tillägga om det här spelet?
Jag vill bara säga att om du spelar det här spelet, hoppa inte bara förbi allting. Du måste verkligen ta dig tiden att titta omkring. Dels för att du kommer hitta så mycket saker. Du kommer gå vidare och hitta rum, skatter, tänder. Vi måste ju säga att det man samlar i det här spelet, det är inte mynt. Det är tänder.
Valutan är tänder.
Valutan är tänder. Alltså ta dig tid. Försök hitta så mycket som möjligt. Där spelar ju du och jag väldigt olika. När jag spelar sådana här spel, då tar jag väldigt lång tid på mig. Men även när jag träffar på fiender så är jag ganska dålig egentligen. Jag håller mig på sånt långt avstånd, för jag är rädd att komma i nära kontakt med dem. Samtidigt som du är väldigt hetsig, du springer på, alltså rakt på, och du håller dig nära fiender.
Det kallas för att brunlöva.
Aha, nu fick du till en sån också.
Ja, precis. En liten, för de som har lyssnat på podcasten Retroresan, ja, vet vad jag pratar om.
Men under den här spelgången har vi på något sätt lyckats kombinera. Jag har lärt mig att vara mer offensiv och du har lärt dig att ta din tid och titta omkring. Och det är så du ska spela det här spelet.
Man ska titta sig omkring, för att det är trots allt miljön i det här spelet som verkligen, tycker jag sammanfattningsvis, gör hela jävla spelet. Det är otroligt vackert.
Well said.
Och det är bara ta er in i den här sjuka mentalpatientens huvud och ta del av den här skruvade världen som bjuds på i Alice Madness Returns.
Jag ryser bara när jag tänker på alla sjuka moment när man hamnar på mentalsjukhuset.
Nu ska vi inte spoila någonting här.
Nej, men jag bara tvungen att säga det.
Vi säger så. När ni kommer till mentalsjukhuset i spelet, tänk på det vi har sagt ikväll om
njut.
Designen av, liksom, och njut av, eller njut av hela spelet egentligen. Det kanske inte är världens mest perfekta plattformsspel, men det är fan en jävla resa genom
så många olika mentala stadier. Det är värt att ta sig igenom det här, faktiskt. Låt det inte ligga på hyllan. Köp det, spela det.
Det är billigt också.
Ja.
Så skit i vad Metacritic säger.
Ja,
köp spelet. Ska vi, egentligen vi kan väl säga det, vi klart som fan att vi rekommenderar Alice Madness Returns.
Ja, helt klart.
Självklart. Nu ska vi ha en liten musikpaus tycker jag.
Som vanligt.
Och vi har i det här avsnittet en önskelåt.
Ja.
Och det är Björn på Facebook som har önskat Concerto for Laser and Enemies ifrån spelet Turrican 2. Bra låt va, eller hur?
Bra låt.
Nu kör vi. Vi syns om en stund, då ska vi prata om kvinnliga spelarkaraktärer. Medan ni har lyssnat på låten så har vi käkat taco med mycket vitlök. Så vi sitter här nu mitt emot varandra och andas vitlök på varandra. Men vi fortsätter. Vad tyckte du om låten, Filippa?
Jo, den var jättehäftig faktiskt. Vi kanske tar och spelar det spelet någon gång i podcasten. Ni lyssnare får ju som sagt alltid skicka in era önskemål när det gäller spelrelaterade låtar. Så kan vi spela upp vår musikpaus. Men nu ska vi gå vidare till segment 2, där vi har valt att prata om kvinnliga spelkaraktärer. Det ska bli intressant faktiskt. Det är ju ett ganska omdiskuterat ämne, eller vad säger du?
Ja, det kan man säga. Alltså, den slutsatsen man kan dra med en gång, det är att kvinnliga spelkaraktärer är ju underrepresenterade i spelvärlden. Inte för att vara liksom politiskt korrekt sådär, men...
Nej,
alltså,
det är vi inte.
Det är oftast när tjejer är med i spel... Som sidokaraktär eller huvudkaraktär så handlar det väldigt mycket om asses and titties liksom.
Ja, det kan man säga. Om man tittar på tidigare spel, lite äldre, så är det oftast manliga karaktärer. Och generellt sett så är de oftast väldigt manliga. Men jag säger generellt sett för det finns ju undantag. Om man tittar på Mario till exempel, han är ju inte speciellt manlig. Men det finns ju de spelen där den manliga karaktären har verkligen... Han är bara muskler så att säga.
Alltså jag tycker att det är så väldigt mycket än idag. Alltså jag älskar ju God of War, jag älskar Uncharted och sådär. Men det är ju liksom manliga karaktärer som har den här macho-attityden, förstår du?
Ja, men idag så har vi många kvinnliga karaktärer också som man kan spela som. Jag menade, de äldre spelen så hade vi nästan bara manliga spelbara karaktärer.
Ja, det är sant, det är sant.
Fast det fanns ju som sagt kvinnliga, fast de var väldigt tydliga kvinnor så att säga, väldigt stor byst. Och de var klädda i rosa.
Ja, Princess Peach.
Typ. Till exempel. Mm.
Men det är intressant.
Det är väldigt få kvinnor faktiskt. Jag tycker att antingen så porträtteras de som supersexiga eller så är de superbutchiga. Det har liksom blivit antingen eller. Och kvinnor ska inte behöva vara någonting av det. Liksom. Men som sagt, varken du eller jag är nog vidare PK så. Det behöver inte vara 50-50. Det hade lika gärna kunnat vara kvinnor tycker jag så...
Men alltså, ja. Ett tydligt tecken på det här att det fortfarande lever kvar här. Det var ju som kontroversen kring det här, vad heter det, Remember Me, det här nya spelet till PlayStation 3 tror jag, till, eller Xbox 360 också kanske. Det var ju så att det, jag kommer inte ihåg vilka det var som hade utvecklat det, men det var inget bolag som ville publicera det, bara för att det var en kvinna i huvudpersonen. De tyckte att nej, men det här funkar inte. Jag tror att till slut var det väl Capcom tror jag som tog upp det och gjorde så att det släpptes. Alltså.
Jag har väldigt svårt att förstå det där, för att själv, alltså sådana tankebanor finns inte för mig. Jag skulle inte undvika att köpa ett spel bara för att det är en manlig huvudkaraktär.
Nej,
eller tvärtom.
Inte
så jag förstår liksom inte, men tydligen så är det en tydlig gräns i och med att bolag liksom undviker sådana här spel.
Mm.
För det handlar ju i slutändan om pengar. Och tydligen,
ja,
så
är
det en sån stor skillnad att de liksom tackar nej för att de skulle förlora för mycket pengar på det. Hela det är ju ganska absurt, men ja. Men vi har ju en del rätt badass kvinnliga karaktärer. Så några av dem kommer vi ta upp idag också. Så det ska bli kul varför vi har valt dem.
Alltså, men samtidigt, ja precis som du säger. Men det känns någonstans ändå så finns det ju en positiv trend också. När det kommer till kvinnliga spelkaraktärer. Som till exempel, jag hörde att det ska finnas kvinnliga soldater i nya Call of Duty.
Ja, till exempel.
Bara det är jättebra. Jag tycker att det är jättekul faktiskt.
Och faktiskt, jag tycker att den nyaste Tomb Raider, hur Lara Croft porträtteras där, hon känns ganska genuin liksom.
Jo, men samma sak kan du säga om Ellie i The Last of Us.
Ja, eller... hon är ju yngre.
Jo, precis, men det är bra representerade kvinnor.
Ja.
Eller flickor, eller tjejer, eller vad man nu väljer att använda för ord där. Men vi har ju fått en massa kommentarer när vi frågade på Facebook vad folk hade för favoritkaraktärer, kvinnliga karaktärer i spel. Det vi glömde skriva var ifall det var ett måste att de var tvungna att vara huvudkaraktärer eller bara någon liksom sidokaraktär eller något.
Och det är det inte.
Nej, alltså tjejer i tv-spel rent allmänt, skitsamma om det är huvudpersoner eller inte.
De behöver inte ens vara spelbara.
Nej, precis. Så vi har ju massa kommentarer här och jag vet inte, du har en lång kommentar på ditt papper och jag har lite kortare kommentarer. Ska vi börja med de kortare och sen så tar vi den långa sist?
Kör.
Yes. Axeli skriver att Nell Selfer ifrån Star Ocean 3. Jag kan inte sätta fingret på riktigt varför, men hon är badass, härligt sofistikerad och har en grym personlighet. Ja, alltså visst, Nell är en jättebra karaktär. Hon är väl någon form av ninja, eller vad man ska säga, om jag inte minns helt fel.
Axel är rolig för han säger att han inte riktigt kan sätta fingret på varför. Men så säger han ju ändå, han beskriver henne ju med att hon har bra personlighet och sådana saker. Det är ju det som gör att han tycker om henne.
Ja. Alltså jag håller med dig, Axel. Jag kan däremot tycka att Rina från Star Ocean 2 är en lite mer intressant karaktär faktiskt. Där måste jag säga. Sen har vi nästa kommentar från Stefan som säger Sylvanas Windrunner. Är det någon du är bekant med?
Oh ja.
Vart har vi sett henne någonstans?
Hon är ledare för The Forsaken i World of Warcraft.
Det är någonting som inte jag har spelat mycket.
Nej, så du känner inte till henne alls. Men jag känner till henne väldigt bra.
Ja, häftigt. Vi kanske får höra mer om henne. Vi får se. Sen har Joakim skrivit Vanille från Final Fantasy 13. Nej, han skojar bara. Han skojar bara. Men han säger också att det finns många i Final Fantasy-serien som han gillar. Terra och Aeris, för att nämna några. Nyanserade och trovärdiga. Samus Aran är ju också given. Grymmaste prisjägaren i galaxen. Och trots hennes stora bihang har alltid Lara Croft en speciell plats i hans hjärta. En äventyrslysten tjej med skinn på näsan som inte tar skit från någon. Han säger också att bubblare är Aqua ifrån Kingdom Hearts och Fina ifrån Grandia.
Mm, intressant.
Fina är någon jag är bekant med också ifrån Grandia. Väldigt rolig karaktär faktiskt. Intressant på många sätt kan man säga. Men också Terra och Aeris är också jättebra förslag. Det är starka kvinnliga karaktärer med otrolig nyans.
Jag tycker det är intressant att se att när det väl kommer till kritan, alltså när det gäller såna här favoritkaraktärer, så är det inte... Ja, jag ska försöka förklara. När man söker på liksom kvinnliga spelkaraktärer, då kommer det alltid upp garanterat listor med de snyggaste eller sexigaste liksom. Ja. Men när det väl kommer till kritan så har inte, alltså de listorna stämmer inte överens med folks favoriter, alltså riktiga favoriter på karaktärer.
Nej, alltså det här är ju som sagt ingen lista med liksom topp 5 eller sådär sexigaste karaktärerna, för då hade min lista sett helt annorlunda ut.
Ja, ja, verkligen.
Då hade jag haft mycket mer Dead or Alive.
Ja, på ja min typ, lista. Lite mer lättklätt så. Ja. Men det är kul att se att när det väl kommer till kritan, då tänker man inte på det där. Och det är egentligen det som spelindustrierna vill att man ska tänka på.
Jo, precis. Vi behöver ju egentligen mer starka kvinnor, alltså som inte bara visar tuttarna, utan vi behöver mer av Terra, mer av Aeris och liknande liksom.
Visserligen är ju det lite alltså, baserat på vilken genre av spel det är.
Självklart.
Som sagt, det är mycket inom fighting-spel där det är väldigt avklätt och tajta kläder och sådär. Men ja, vi går vidare nästa gång.
Fredrik, han gillar stripporna i Duke Nukem.
Där fick vi en sån där som gör att jag får ta tillbaka mig.
Jo, alltså, jag tycker ju inte personligen illa om stripporna i Duke Nukem.
Du har inget emot dem?
Nej, jag har ingenting emot dem, förutom att de är väldigt pixliga. Men samtidigt, Fredrik tycker om dem, så varför inte? Nästa kommentar. Adam skriver att Ellie från The Last of Us, hon behöver ingen presentation.
Bra sagt.
Och har man spelat The Last of Us så behöver man inte ha någon presentation.
Nej.
Faktiskt. Otroligt stark kvinnlig karaktär, väldigt ung.
Vi behöver ingen presentation.
Nej, behöver ingen presentation. Och vi har en till Fredrik här som också har skrivit att Ellie från The Last of Us är en favorit. Modern, nyanserad och känns som en person som faktiskt kan existera. Och det är sant, absolut. Hon är en av de mest realistiska karaktärerna jag har stött på någonsin i ett spel. Faktiskt. Sen har vi Johnny som säger att Samus Aran alla gånger. Och ja,
Samus är lite av en trend när det gäller kvinnliga spelkaraktärer.
Mm, jag tror vi kommer återkomma till Samus senare bland kommentarerna och framförallt våra personliga listor också. Mikael, Samus Aran är helt klart den grymmaste och coolaste kvinnliga karaktären. Älskar även Terra från Final Fantasy 3. Mm. Eller då Final Fantasy 6, beroende på hur man ser det. Och han har rätt. Absolut, Terra och Samus är två helt fantastiska kvinnor. Jag skulle gifta mig med vem som helst av dem.
Du har, inte... mitt lov.
Vem har jag frikort på så här långt?
Ja, du, inte stripporna i Duke Nukem.
Nej, men de är inte så intresserade av.
Nej, men Samus, självklart.
Samus. Vi får säga så här också, om vi ska göra en sån här lista fast med bästa männen i spel, så ska ju du också såklart få ett frikort.
Ja, men vadå? Jag kanske gillar kvinnorna också.
Ja, okej.
Okay. Samus går över dig alla gånger. Jag skojar.
Ja, nej, om man ändå vore Samus. Ska vi gå vidare i kommentarerna? Eller?
Ja.
Emil säger att Peach är den bästa karaktären i Super Mario Bros. 2. Och ja, absolut. Även Chun-Li, i alla fall om man går tillbaka till 93-94 när man spelar Street Fighter 2 som mest.
Jag tycker också att Peach är den bästa karaktären. Hon är ju helt klart den roligaste att spela som.
Mm.
Hon har ju bäst feature, liksom, att hon kan sväva och så.
Det som är synd bara, det är att alltså Super Mario Bros. 2, som alla vet, är ju egentligen, vad heter det? Doki Doki Panic heter
ja.
Det. Och då var det ju en av karaktärerna där som kunde sväva. Och sen så bytte de ju bara ut henne mot Peach. Så att egentligen så är ju inte det en egenskap som i grund och botten är hennes.
Vad hemskt, egentligen.
Ja, precis. Men det har väl implementerats. Jag tror att man kan spela som henne i något av de här nyare Mario-spelen också. Och då har hon ju den här svävfunktionen också fortfarande.
Som hon har stulit den.
Precis, för den är i grund och botten inte hennes egen.
Nej.
Väldigt lustigt.
Lustigt.
Men ja, vad ska man säga? Nintendo har en lite skev kvinnobild faktiskt. Det är mycket... mycket rosa och mycket, ja, mycket prinsessor.
Fast det är ju inte skev, det är okej det också. Jo. Det är bara så de utvecklarna valde att göra sitt spel.
Ska vi säga ensidig kvinnosyn?
Men hur många kvinnor är det då? Det är ju en kvinna och hon klär sig i rosa.
Du har ju Peach, du har ju Daisy, du har Zelda. Det finns,
jaha, alltså... men jag trodde du pratade om Mario-spelen nu bara.
Ja, men bortsett från Zelda, Peach och Daisy. Det är ju bara, det är två tjejer, båda två är prinsessor. Sen har vi i och för sig, vi har ju den här, fast den är också från Super Mario Bros 2, den här, vad heter hon, som kastar ägg. Som skjuter ägg med munnen, bossen. Bossen.
Ja, vad hette hon? Vi pratade om det här för att det finns länge sedan.
Ja, för den, det är väl en kvinna. Boo? Nej, den heter...
Men den har en bow, en rosett.
Ja.
Då är den en kvinna bara för det.
Ja, som skjuter ägg.
Eller en metrosexuell äggslungare.
Ska vi säga hen?
Okej då.
Jag gillar inte det ordet, men Nej. Vi säger
hen. En hen.
Ja.
Ja.
Sen har vi en kommentar, den sista kommentaren som är riktigt lång. Jag tänkte låta dig läsa upp den.
Ja.
För din vackra stämma kan få den här kommentaren att leva ordentligt.
Eller så orkar du inte läsa själv.
Nej, precis. Whatever.
Den här kommentaren har vi fått från Johan. Han säger, jag gillar Jade i Beyond Good and Evil som faktiskt porträtteras ganska positivt utan att sexualiseras. Om man får välja karaktärer som inte är helt mänskliga men dock en primat, så tycker jag faktiskt att Dixie Kong från Donkey Kong Country-spelen tillförde en helt ny dimension på SNES. Var i princip den enda karaktären jag spelade som när jag var yngre. Hennes spelmekanik liknar dock den som Peach har i Super Mario Bros 2, som vi pratade om, där hon kan sväva. Andra karaktärer som jag gillar och tycker porträtteras i positiv bemärkelse är Asha i Monster World 4 och Rydia i Final Fantasy 4. En annan kontroversiell anekdot som jag inte tycker känns riktigt PK är att man i Harvest Moon, Boy and Girl till PSP kan spela som antingen kille eller tjej. Men det här var intressant. Men när man spelar som kille och gifter sig med en utav byborna, så flyttar denna hem till ens gård och man kan fortsätta spela som vanligt. Men när man som kvinnlig karaktär gifter sig med någon utav byborna, så är spelet slut. Det känns lite som att oavsett hur man vrider och vänder på det, så porträtteras kvinnan som livegen och får lov att ge upp sitt liv för kärleken. Utan någon valmöjlighet. I synnerhet då ett av spelets mål är att finna en äkta make eller maka. Ja, tack så jättemycket för din kommentar. Det här är väldigt intressant. Det här visste jag inte alls om. Det hela låter ju väldigt absurt.
Alltså det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Om man tänker
efter. Vi pratade om Super Mario Bros och alla de här. De är ändå äldre spel. Det här är någorlunda nytt. Det här kom 07. Det är jättekonstigt.
Jag hade aldrig hört talas om det här tidigare, kan jag säga.
Då har de frågan. Måste man gifta sig? Eller kan man liksom hoppa över den biten och fortsätta... Ja, de bitar som man annars då går miste om.
Alltså jag känner spontant att jag måste fan köpa det här och se hur de har format det här.
Nu blev vi jätteintresserade.
Alltså det låter spontant helt jävla bananas.
Det låter jättesepet faktiskt. Men, badsalt eller bananas?
Ja, precis. Alltså, men han har mycket rätt i det han säger också om det här med Dixie Kong. Att hennes ability är att hon kan, jag tror att hon kan snurra på håret så att hon kan liksom levitera en kortare stund.
Och det är okej att ha primater också, tycker jag. Djur. Och hon är ändå den kvinnliga. Alltså,
ja.
Det är okej.
Ja, absolut. Sen, Rydia i Final Fantasy 4. Fantastisk kvinna. Hon har grönt hår och kan framkalla summons.
Härligt.
Härligt som fan. Nej, men han har koll på läget, den här killen. Det märker vi. Vad heter han?
Johan.
Tack så mycket för din kommentar. Och tack till alla andra för era fina kommentarer. Och,
ja, tack så jättemycket. Vi har fått väldigt mycket kommentarer.
Ja, vi hoppas vi får lika många när vi ska köra våra topp 5 manliga karaktärer.
Ja, verkligen.
Så vi säkert ska göra någon, hoppas jag.
Ja, det kan vi göra.
Men nu tycker jag att vi tar våra personliga topp 5 kvinnliga spelkaraktärer.
Let's do it.
Jag vill bara börja med att säga att jag har en massa honorable mentions.
Jag har gjort det här på rätt sätt, så jag har faktiskt dragit ner till 5 stycken.
Jo, jag har inte
10-15.
Jag har inte kunnat göra det.
Nej.
Men samtidigt, en grej som slog mig när vi satt och sökte runt lite för att hitta lite inspiration. Så satt vi och kollade på lite olika sidor med alltså listor över kvinnliga spelkaraktärer och sånt. För att man skulle liksom få igång tänkandet och sådär. Men det som slog en är att det finns ju inte speciellt många.
Nej, men det är alltså därav vår introduktion till det här. Det
jo,
finns
precis.
Inte så många.
Det är väldigt spännande, för man tänker sig att ja, men det finns ju tjejer i alla spel. Nej, det gör det faktiskt inte. Det är så pass få, men ändå så har man... Sen, men när man väl börjar leta, då hittar man liksom nästan för många som man vill ha med på den här jävla listan. Men som sagt, jag har några honorable mentions, de tar jag senare. Men vi börjar med din... Plus.
Nej, du kan få börja.
Ska jag börja med min plats nummer 5?
Ska vi köra 5, 5, 4, 4?
Ja, det blir mer spännande. Min plats nummer 5 var svår att välja. Det stod mellan två karaktärer från samma spel. Den som blev bortvald var Tess. Så att nummer 5, Ellie ifrån The Last of Us. Otroligt levande karaktär. Känns liksom som att hon är på riktigt. Man känner igen det här rebelliska liksom tonåringen i henne. Och jag kan liksom, ja, jag vet inte, hon är bara i mina ögon helt fantastisk karaktär. Otroligt genomtänkt, otroligt bra röstskådespel, välskriven karaktär, otroligt nyanserad, balanserad. Och hon är badass, bara, helt enkelt.
Alltså utan hennes prestation i spelet så hade ju inte spelet varit hälften så bra, tycker jag.
Nej.
Hon bidrar till så mycket.
Jo, men och sen så, man tänker sig också så här att jag tror att många tänker ungefär som att Joel, att man spelar ju som Joel i Last of Us, att man liksom ska känna någon form av ansvar för henne och att hon ska vara någon damsel in distress, förstår vad jag menar? Men så tänker inte jag kring henne. Jag ser henne som en otroligt stark karaktär.
En kompanjon,
precis. Precis, där satt det.
Hon kompletterar spelet.
Absolut. I alla fall, vidare. Din nummer 5.
Min nummer 5. Här bytte jag också plats ganska mycket. Men jag har valt att sätta Bayonetta på nummer 5.
Bra val.
Hon är tuff. Hon är sexy. Hon bjuder på lite dansuppvisningar lite då och då också. Men jag gillar henne. Hon har alltid någonting fräckt liksom att säga. Ja, jag kan inte säga mer än det. Alltså, spela spelet. Vet ni inte vem Bayonetta är kan jag inte liksom förklara riktigt. Men jag kan ju säga att varje gång hon har slaktat en massa fiender så kan hon ta sitt vapen och ha en liten dansuppvisning. Och ja, men hon är jätterolig.
Jo, men
jag älskar henne.
Jag tycker att, så här, att bara för att en spelkaraktär är sexig så behöver inte det betyda att det är en alltså, dålig sak.
Nej, alltså hon kompletterar ju det med att hon har humor. Precis. Hon är vitsig liksom. Hon Precis. Är lite fräck och hon är skitcool.
Ja, alltså det är...
Hon tar ner gudar liksom.
Ja.
Det är ballt.
Hon balanserar tuffhet med sexighet och någon form av alltså, otroligt stark kvinnlig självständighet.
Alltså det är inte fel att vara sexig. Alltså det här är ju våra favoriter. Hade mina favoriter bara varit alltså, så här, baserat på deras utseende, då hade jag gjort det.
Ja.
Men nu har jag inte gjort det.
Vet du vem hon är otroligt lik? Förutom Sarah Palin.
Nej.
Hon är även lik hon i Orange is the New Black. Vad heter hon?
Alltså, nej, det är hon inte.
Donna ifrån 70s
show. De är inte lika.
Vad heter hon? Vet du vad hon heter? Vad heter hennes? Jo, heter hon inte. Vad heter hon?
Nej, skitsamma.
Skitsamma. Tjejen ifrån That 70s Show som är med i Orange is the New Black.
Som är jättesnygg där. Okej, vi går vidare till nummer 4.
Ja, och på nummer 4 plats. Nummer 4. På min 4 plats. Vi börjar bli trötta här. Men skitsamma. Min 4 plats går till Clementine ifrån The Walking Dead.
Bra val. Jag tänkte inte ens på henne.
Nej, och just av här, alltså Clementine är ju badass på det sättet att hon håller sig lugn och cool i otroligt stressade situationer. Men också, så till skillnad från Ellie, så känner du ju en otroligt stark relation till henne. Att du känner dig som en far till henne. Du vill ju ta hand om henne. Och det är nästan, det är liksom så många gånger i spelet där Clementine liksom... Alltså man ser ju tydligt på henne att hon påverkas av saker du gör. Hon kan bli glad över saker du gör. Hon kan bli besviken över saker du gör och liksom...
Vilket gör de här tunga valen, de här moralfrågorna, ännu mer svåra att
ta. Ja, absolut. Alltså jag spelade ju faktiskt hela Walking Dead-spelet med tanke liksom på att hur ska Clementine reagera på det här. Det var så jag spelade hela spelet.
Hela det spelet är ju så bra utvecklat. Det vill ju att du ska känna så.
Sympati.
Tanken liksom. Är ju det.
Ja. Och det är lite samma sak. Alltså det är ju förekommande i väldigt många spel att det just att just moralen samlas hos en av karaktärerna som du känner din sympati för.
Och moralen nästan och moralen och sympatin för karaktärer nästan överväger förnuftet. För det kanske hade varit bättre att bara alltså, tänka strategiskt, men det gör man inte.
Nej.
För man tänker i första hand liksom på välfärden hos en av karaktärerna, till exempel Clementine.
Ja. Nej, så Alltså Clementine är såklart nummer 4 för mig. Hon är kanske inte den starkaste, men hon påverkar mig på många, många andra plan. Din nummer 4?
Min nummer 4 är Sylvanas Windrunner.
Windrunner?
Mm.
Ja, spännande.
Hon är den fruktade ledaren för The Forsaken, även kallad The Dark Lady.
Mm.
Hon är så ball för att trots att hon fick då sin själ stulen av The Lich King så, och faktiskt var hans minion under en väldigt lång tid. Hon var ond alltså, kanske lite därför jag gillar henne. Så slet hon sig fri och tog kontroll över en hel här och blev då ledare för ett helt imperium liksom. Och hon säger då vid ett tillfälle att I've walked the realms of the dead. I have seen the infinite dark. Nothing you say or do could possibly frighten me. Badass! Hon är så ball! Och jag spelar ju själv som Forsaken, så hon är ju automatiskt min drottning. Jag känner ju under henne, så...
Men hon är ingen karaktär du kan spela som?
Nej, du kan inte spela som henne. Men nej, jag fascineras av hela hennes historia och hur hon är som karaktär. Hon är otroligt stark. Hon har varit med om mycket liksom. Det är fascinerande hur man får respekt för en icke-existerande person. Men det har jag. Jag har otroligt stor respekt för Sylvanas.
Jo, men det är genomgående för nästan alla på min lista att jag hyser en otroligt stark respekt över dem. Trots att de inte ens finns.
Ja,
spännande val. Spännande val, absolut. Är det något mer du vill säga om Sylvanas?
Nej, jag har fått det sagt, tror jag. Mm. Vi går vidare till nummer 3.
Okej, nummer 3 var också otroligt svårt för mig att välja. Det är liksom, alltså alla de här var svåra. Men de jag valde bort, det var Yuna.
Men du får inte säga sån där. Robin, nu har jag också fightats med mig själv för att narrow it down liksom till 5. Du får inte ha sådär.
Okej, då skitsamma. Min nummer 3 är Tifa ifrån Final Fantasy 7. Hon är Clouds ständiga vad ska man säga, typ som guardian nästan, tycker jag, för att hon tar ju hand om honom på ett annat sätt. Han går och blir kär i Aeris. Oj, spoiler, men i alla fall, det kan man säga i alla fall. Tifa, hon följer Cloud till döden och begär ingenting tillbaka. Hon är liksom den bästa kompanjonen du kan ta med dig. Och jag tycker att hon porträtteras så otroligt bra även i Advent Children-filmen. Otroligt stark karaktär och hon kan slåss så in i helvete också. Och det är det jag gillar med henne. Och hon är snygg också. Som ett litet plus i kanten på henne.
Hon har snygga bröst.
Ja, alltså, jo men...
Men det har hon väl?
Det beror på.
Det
beror på,
det är väl inte fel att säga det?
Det beror på vilken version du tänker på. Tänker du på Advent Children eller tänker du på hur Tifa ser ut i slutscenen på Final Fantasy 7 när hon har så här gigantiska bröst som verkligen är så här obeskrivligt stora?
Jag gillar båda.
Alltså men okej, till alla som lyssnar, ta en titt på slutscenen i Final Fantasy 7 en gång till nu.
Ja, men det är ett gammalt spel. Det gör ingenting.
Det ser fan för jävligt ut slutet. Hennes bröst är liksom som två stora kuddar.
Ja, men se inte ner på storbystade kvinnor.
Jag gör inte det. Men när, alltså det roliga är att de, i slutvideon så har de liksom som... De rör sig av sig själv liksom. Det är typ två levande varelser som bor under
och
hennes...
Och skuggan går ner ända till knät.
Ja, men typ. Det ser helt sjukt ut. Men skitsamma, Tifa är en otroligt grym karaktär. Jag älskar henne så otroligt mycket. Kommer alltid att göra. Otroligt bra. Din nummer 3.
Min nummer 3 är Trumvilver. Virvel? Nej. Min nummer 3 är Claire Redfield.
Resident Evil?
Ja.
Spännande.
En ung biker-tjej utan någon direkt militär utbildning. Visst, hon har fått lära sig att slåss lite av sin bror. Men ändå är hon ju inte utbildad så. Men hon tar sig an liksom horder av zombies all by herself. Hon flyr inte utan hon stannar ju kvar liksom för att lösa hela den här gåtan. Det här är ett zombiespel där du flyr inte, du försöker inte bara överleva utan hon försöker faktiskt lösa och hitta svaret på allting. Och trots allt det här kaoset så lyckas hon ändå vara så enormt sympatisk. Hon tänker aldrig på sig själv först utan alltid på alla andra. Jag tycker hon är så ball faktiskt, så hon förtjänade en plats 3.
Ja, alltså jag kan inte annat än att hålla med i det. Om man ska välja någon kvinna ifrån Resident Evil, då är det ju Claire Redfield eller Jill Valentine.
Jag har inte spelat trean så jag kunde inte välja Jill. Jag är väl bekant med henne, men...
Du har väl spelat Code Veronica och...
Ja, började på det.
Ja, men vi spelade Resident Evil 2 tillsammans.
Ja, ja, jag känner ju till Claire då. Annars hade hon ju inte varit på min lista.
Sen hon är med i filmen Degeneration också.
Ja, precis.
Ja. Nej, bra val faktiskt. Väldigt bra val.
Vi går vidare. Din nummer två.
Min nummer två. Hennes namn är ett kinesiskt namn som betyder vacker vår.
Poetisk.
Mm. Vem tror du att det är?
Ja, jag ser vilken det är.
Du ser mitt papper.
Ska jag verkligen få säga det?
Nej,
för dig?
Nej, det är en kvinna som har varit med i mer fighting-spel än vad du kan räkna på alla dina fingrar, på alla dina kompisars fingrar. Jag pratar såklart om Chun-Li från Street Fighter. Det är hands down den bästa tjejen, alltså fighting-tjejen i ett fighting-spel någonsin. Hon har varit med i så... Alltså, jag skulle nästan säga att hon har varit med i 99,9% av alla spel som har liksom Street Fighters logotyp på sig. Och,
hon är ju lika viktig del som Ken.
Ja, hon, alltså det är liksom den heliga, det är treenigheten i Street Fighter. Det är Ryu, Ken och Chun-Li, enligt mig. Hon är också ägare till The Spinning Bird Kick, som de flesta känner till.
Och har gigantiska lårmuskler.
Ja, hon har ju porträtterats väldigt olika genom alltså spel, alltså Street Fighter-sagans gång. Och i vissa spel så har hon verkligen otroligt, alltså överdrivet stora höfter.
Men alltså det är ju mer realistiskt än att hon hade varit pinsmal.
Ja,
hon är ju
absolut
otroligt stark.
Hon har ju den här sparken när hon snurrar benet i 500 cirklar i sekunden typ.
En riktigt badass tjej helt enkelt.
Jo, precis. Och just för att hon är... Jag måste säga det. Nu kommer jag att tänka på något väldigt roligt här. Jag tror att det är i slutet på Street Fighter 2. Om du klarar spelet där. Så får du se en liten cutscene. Typ, eller en bild med lite text till. Chun-Li är ute efter Bison för att Bison har dödat hennes pappa. Och då ska hon ge revansch. Hon besegrar Bison. Och sen får man se en bild på Chun-Li efteråt där det står "Now I can just go back. I can go back to be just an ordinary single girl." Just att det var så här, det var inte så här "Now I can go back to my life", utan det var verkligen så här, nu kan jag gå tillbaka till att vara en helt vanlig singeltjej.
Som att hennes liv liksom fokuserar på att hon är singel och
ja,
hon är inte bunden.
Det finns ju en spin-off-serie också som heter Sex and the City Street Fighter Edition, när hon är huvudkaraktären.
Va?
Nej, jag skojar med det. Men just det där. Jag skojar med det.
Alltså, det där var inte kul.
Nej, men just det där. Att det är så kul att de liksom sätter fingret på att hon är singel också, grabbar. Hon är singel, tänk på det. Hon kan spöa skiten nu, men hon är singel
alltså,
också.
Alltså, hela grejen är ju omöjlig liksom. Men ändå så ska de poängtera på det liksom.
Ja, det är lustigt. Nej, hon är fantastisk. Chun-Li. Nu vill jag höra din nummer två.
Min nummer två har vi redan hört ikväll. Det är Tifa Lockhart. Utöver det du redan sagt. Ja, alltså hon är den ultimata kompanjonen till Cloud. Och jag tycker att det är bra att hon är en viktig del. Hon är otroligt stor del av den här motståndsgruppen, Avalanche. Därav mitt loading-användarnamn.
Ja, just det. Precis.
Hon sitter liksom inte och bara tar emot all den här skiten och bara tittar på. Utan hon tar faktiskt tag i saker. Hon är inte rädd för att smutsa ner händerna.
Ett praktiskt exempel på det är egentligen när Cloud hamnar i den här obehagliga koman i Final Fantasy 7.
Ja, precis. Och hon räddar honom därifrån.
Ja, hon tar sig in i hans undermedvetna och reder ut ett och annat. Och sen så kör hon runt honom i rullstol också.
Ja, jätterolig scen faktiskt. Ja, men hon är en jättebra vän och som du sa, hon förväntar aldrig att få någonting tillbaka. Och jag tror att alla som gillar Tifa hoppas att hon någon gång att Cloud ska välja henne. Det blir lite så, men hon är superlojal, hon är skitcool.
Hon kan slåss.
Hon kan slåss.
Så in i helvete, som vi sa. Okej, innan vi går på min nummer ett så vill jag bara säga mina honorable mentions, för jag gör det. De som jag har valt bort.
Vad dålig du är, Robin.
Ja, men de som jag har valt bort nu. Vi har The Boss ifrån Metal Gear Solid 3. Vi har Zelda. Lara Croft är inte med på min lista. Edie ifrån Mass Effect. Vi har Chenoa ifrån Castlevania, Jill Valentine, Aya ifrån Parasite Eve och Bayonetta. Vill du höra min nummer 1?
Ja.
Ashley ifrån Resident Evil 4.
Men lägg av. Det är inte alls det.
Nej, jag skojar. Självklart så är min nummer 1 personen som alla trodde var en kille. Samus ifrån Metroid. Nummer 1, bästa tjejen i ett spel någonsin. Jag har en bra motivering också till varför. Just det här att folk, när Metroid landade liksom på NES, alla tyckte det var så jäkla coolt. Det var ett skithäftigt actionäventyr. Och alla som spelade det trodde ju att det var en kille. Tills att man klarade spelet på en viss tid och faktiskt fick se att det var en tjej i den där dräkten.
Det var väl ingenting som liksom utgav sig för att vara en man?
Jag tror inte det.
Det är ingenting som står i början, utan alla tog bara för givet att man spelade som man.
Ja, precis. Och sen så kom ju den här stora mindfucken att det faktiskt var en tjej. Och det är det jag menar, att hon spelar ju liksom i en liga som är så hög att folk liksom nästan misstar henne för en man. Inte för att liksom män på något sätt är bättre än kvinnor. Men jag tycker att det är så otroligt intressant, bara hela den grejen. Och hon är liksom, hon är en rymdjägare, eller prisjägare, som åker runt och mördar rymdpirater för pengar. Och ja, vad är det som inte är tufft och ballt med Samus ifrån Metroid egentligen? Bästa tjejen, helt klart. Din nummer 1.
Jag tänkte också väldigt mycket på Samus Aran faktiskt. Men faktum är att jag har inte spelat klart Super Metroid. Så jag kunde inte riktigt med gott samvete välja henne. Eftersom jag hade andra bättre alternativ då. Och helt ärligt så tycker jag att, inte för att dra ner din etta i smutsen liksom. Hon är en badass tjej, det är hon verkligen. Men hon har inte så mycket personlighet. Vilket inte behövs i de här spelen, för det är inte det går ut på. Du behöver bara veta vad du ska göra liksom. Så hon är ju cool om du bara går efter det hon gör.
Hon,
men du
liksom
känner ju inte henne. Du vet ju inte vilken typ av människa hon är. För vi räknar ju inte med de här Other M.
Nej, jag räknar inte med Other M. För jag tycker att det gör henne till en svagare karaktär.
Ja.
Hon behöver inte ha, alltså hon har en liten backstory. Hon behöver inte ha mer än så. Hon är bad motherfucker.
Ja, för mig behöver hon ha det för att hamna på min lista tycker jag. Hon är jättecool liksom, men jag går, alltså på min lista vill jag ha de som har påverkat mig med sin personlighet liksom. Och därför har jag som nummer 1 valt Lara Croft. Jag kan inte riktigt liksom förklara med ord vilken förebild Lara Croft var för mig när jag var liten. Alltså jag lekte henne, och det har jag ju förklarat tidigare i tidigare episoder. Jag vill ju vara Lara Croft. Alltså alla mina Barbie-dockor såg ut som henne. Jag tycker hon är så cool. Och vi hörde det i en av kommentarerna också. Hur hon är som person. Och hon introducerades ju egentligen i en helt ny typ av genre av spel. Och hon har ju fått många eftersläntrare. Vi vet ju Uncharted kom ju efter hela Tomb Raider-serien liksom. Som är ungefär som en, ja, samma spel, samma typ av spel fast med en manlig huvudkaraktär. Alltså när hon kom, hon blev ju så älskad av alla. Hon är liksom flörtig, hon är rolig, badass. Hon var en sexsymbol för vissa, hjältinna för andra. En perfekt duo tycker jag, alltså, eller kombination.
Ja, hon tilltalade ju både killar och tjejer med just det här att kvinnor eller tjejer kanske såg henne som en hjältinna. Om man nu bara satte sig in i spelet. Såg man henne bara på bild så tänkte man att ja, det där är ju bara tuttar och ben. Det är ju ingenting
ja,
annat.
Ja, precis som jag sa.
Men det finns någonting djupare. Absolut, det gör det.
Men det jag säger nu här, det är den äldre Lara Croft. De första spelen. Inte den yngre.
Vad tycker du om den yngre? Den i senaste spelet nu då, Tomb Raider.
Alltså eftersom jag växte upp med de äldre spelen så gillar jag ju den versionen av henne bättre. Den här, alltså så här självständiga och oberoende Lara Croft. Jag har all respekt för hur hon var som ung. För att alla hjältinnor har ju en början. Så det är självklart, jag respekterar den som en del av serien. Men det är absolut inte min favorit. För att där porträtteras hon som en vanlig tjej egentligen. Och det är väl lite det som är charmen i spelet, att hon ska vara just en vanlig tjej som lär sig liksom steg för steg att bli en mördarmaskin faktiskt. Men det var inte min favorit. Jag gillar henne liksom, hur man kan i hennes mansion hoppa runt och öva till klassisk musik och springa runt i hennes stora labyrint.
Typ, och stänga in bekänten någonstans.
Ja precis, i frysen.
Precis.
Frysrummet. Men jag gillar det verkligen. Hon är så häftig. Jag kan inte riktigt förklara, men bara det faktum att jag ville vara henne som liten, det väger väldigt tungt.
Sprang du runt och lekte i shorts och linne?
Jag hade nog inte sådana shorts. Jag hade ett grönt linne, så det hade jag. Och min Barbie-docka hade ett grönt linne och shorts. Så ja, typ.
Otroligt intressant. Nej, men Lara Croft är en jättebra karaktär också. Jag valde bort henne för jag tycker inte att hon passar på min lista. Men absolut.
Men du har å andra sidan inte samma relation till de äldre Tomb Raider-spelen som
jag
har. Du har ju med den yngre versionen.
Alltså jag ska vara helt ärlig, så jag har sagt det förut, men jag är inte så jätteförälskad i de gamla Tomb Raider-spelen.
Nej,
jag vet inte varför. Jag tycker faktiskt att den nyare versionen av Lara Croft är bättre. Den har mer karaktär, tycker jag. Den känns mer. Det förklarar ju varför hon sen blev så där badass, men jag gillar den här lite fragila Lara Croft. Jag vet inte varför, men jag föredrar
henne. Alltså, det är inte så svårt att förstå varför det är så. Alltså, det är ett nyare spel. Nu har man liksom teknologin att kunna göra såna pass djupa spel.
Ja,
alltså, ja, det fanns djupa spel då också, men den typen av spel, alltså actionspelen då, hade inte den typen av symbolik. Alltså, det fanns inte. Nej, men förstår du vad jag menar? Karaktärerna var rätt platta.
Ja, det var inte, de siktade ju inte på att vinna en Oscar när de skrev manuset till Tomb Raider 1.
Och de tänkte nog mer på att göra själva stridssystemet och själva den fysiken alltså lätthanterlig och så.
Om de bara visste vilken legacy Tomb Raider skulle bli senare.
Ja, verkligen. Liksom. Men med det sagt så tycker jag inte att hon är en platt
film. Nej, och vi ska också tillägga att nakenkoden till Tomb Raider finns inte. Det var ju en kod som man pratade om. Kom ihåg när jag spelade Tomb Raider på PS1 när det var sprillans.
Jag har nog missat det faktiskt.
Att det ryktades om att det fanns en kod som gjorde att hon kunde bli naken. Men jag såg en liten minidokumentär på Game Trailers där de förklarar att den koden finns inte. Några i utvecklingsteamet ville ha den koden med i spelet. Men Tomb Raiders skapare sa ifrån. Han sa att nej, det här är inte vad Lara står för. Det här är inte vad Tomb Raider handlar om. Och hon har aldrig tagit av sig kläderna sedan dess. Och visst, det finns några lite artwork som hör till spelen där hon ligger insvept i något täck eller någonting. Men man har liksom aldrig fått sett hennes tuttar.
Jag kan nog minnas en PlayStation-magasinet.
Mm.
Där hon i ett mittenuppslag låg naken med en ros i munnen.
Ja, det var ju en PR-bild för spelet.
Ja, precis.
Fast på omslaget av den tidningen så var hon ju iklädd en sån här scoop.